Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå,
good
hallå,
old
hallå,
hockey
hallå, 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 hallå,
ciao, ciao, säger jag då. Ciao, ciao. Signore Ekeliv.
Ja, oh, signore Bjurman.
Inleder podcastavsnitt 531.
Ja.
Och jag inte är som vanligt i Örby, men jag är ju då i norra Italien, i Milano, i Lombardiet, ja, på OS.
Precis, i ett lite, ett ganska litet, vad jag förstår, och numera lite ommöblerat hotellrum.
Ja, jag har fått styra om lite här för att kunna spela in den här podcasten. Det har ju, och vi har ju fått stöka om i vårat schema också.
Ja.
För att det har inte varit lätt att hitta luckor och spela in det här. Jag är ju här och det är väldigt intensivt med jobb. Och du är på redaktionen och är redaktör under ett år. Så det tror jag inte många vet vad det innebär. Men det är väldigt mycket jobb, eller hur?
Precis, alltså jag har ju följt så mycket hockey jag kunnat. Och framförallt Sveriges matcher. Men sen har det varit mycket curling i den här skallen. Och
ja,
Kanada bråk som du vet. Och skidskytte i guld och allt vad det är. Puckelpist.
Det är ni som rattar sajten liksom och lägger ut. Ni sätter rubriker, ni fixar utseende på texter, lägger in bilder, puffar och står i.
Ja, det är lite som åka puckelpist kan jag tänka mig. Det är, ja, liksom, det är mycket att ha i skallen och hit och dit och tvära svängar.
Ja, och det är snabba ryck. Plötsligt är det något annat som är liksom huvudgrej och skriva,
ja,
upp
exakt
på sajten.
Det är lite rörigt i skallen även här.
Ja. Ja. Ja, men här ska vi inte klaga. Jag hade det väldigt jobbigt i början, för det var, jag flög från New York och hit då, så plågade sig av väldigt svår jetlag och sömnstörningar.
Ja.
Jag vaknade supertrött, slocknade vid midnatt och sen vid 3:30 då tänds det en 90-wattslampa i hjärnan.
Ja,
så går det inte att somna om. Men nu har jag lyckats knäcka det, tror jag.
Ja, snyggt. Har det faktiskt varit en vecka nästan i Italien?
Ja, för en vecka sedan åkte jag. På söndagen lämnade jag New York och kom hit på måndagen.
Ja, vi kan ju säga det tidsmarkerat. Klockan är ungefär 1 på söndagen när vi sitter och spelar in det här.
Och för en gång skulle klockan likadan för båda två.
Ja, precis. Alltså, det brukar skilja 6 timmar mellan oss.
Ja.
Jag brukar spela in kvällstid och nu sitter vi här vid lunch och spelar in istället. Det är...
Ja. Ja, det är mycket, det är konstigt annorlunda men trivsamt.
Ja.
Ja, och ja, det har ju varit en fantastisk vecka. Det känns ju som att ha varit här mycket längre. För det har varit händelserikt och Milano har slagit knock på mig som stad. Alltså jag är fullständigt förälskad i denna stad.
Ja, du måste berätta nu, Björe. Du som faktiskt är på plats i denna OS-stad.
Ja, det är ju inte för att det i huvudsak är särskilt mycket OS-feber inne i stan. Det märker man nästan ingenting av, faktiskt.
Så pass. Ja.
Och nu bor ju vi då, jag och de utmärkta kollegorna Abris, Nubben och Gruvan.
Ja, vi jobbar smeknamn på...
Ja, det är en penalty kill-uppställning av Guds nåde.
Oj, oj.
Tre stjärnor plus jag. De är stenhårda maskiner och jobbar. Alltså de jobbar så hårt så det är inte klokt åt dem.
Ja, det känner jag till.
Mm. Ja, men det som, alltså jag har aldrig varit i Milano förut och jag har varit i Italien, jag har varit i Rom och Venedig och tyckt mycket om det. Men det är något här, alltså det är en otroligt vänlig och civiliserad stad. Men samtidigt med människorna här så otroligt snygga.
Okay.
Män som kvinnor, gamla som unga, de har sån stil och så är välklädda och perfekt i alla detaljer. Och samtidigt helt osnobbigt. Det är inget liksom man skyltar med. Det är bara så jävla snyggt.
Ja, då är det modestad av en anledning då.
Ja, och så är det vacker arkitektur och otrolig mat.
Ja.
Och så jävla coolt. Jag skrev här och jag är jättesugen på att lära mig italienska, flytta hit och börja blogga om Inter och Milan istället.
Oj, det är så pass. Det är en ny karriär här för Björn. Alltså, ja, jag vill gärna hålla kvar i New York för NHL-poddens skull. Men jag kan ju kanske förstå utifrån vad du omnämner här.
Ja, och bara på det här lilla konstiga Fawlty Towers jag bor på. Jag kommer ner i frukostmatsalen på morgonen och säger signori Bjurman, signori Bjurman, black coffee. Yes.
Oj, oj. Ja. Vad är det bästa du har ätit?
Det har ju varit mycket pasta alltså. Ja. Abris har ju varit här längre och gruvan med. Och de har scoutat lite. Så vi har varit på lite italienska krogar. Och igår åt jag väl en väldigt god vil milanes såklart.
Ja. Mm.
Men vi åt det en vecka kvar. Och imorgon till exempel så har vi en riktig kväll. Night off tror jag. Och då ska jag gå på födelsedagsmiddag med Steven Wynum på AP. Med en massa nordamerikanska journalister.
Ja, precis. För du,
de
precis,
är ju här också.
Exakt, det är ju inte bara våra Aftonbladet-kollegor så här, utan det är ju LeBrun och gänget.
Ja. Mm. Men det är mycket jobb också. Jag bloggar ju då i en specialgjord blogg för OS som heter Bakom kulisserna, som finns på Sportbladet. Den får man gärna vara med i.
Det är det många som är, har vi noterat. Det är liksom
ja, det är, vi såg, 700
kommentarer.
Rekord. 800 var vi
här
då. Ja. Och samtidigt gör jag lite video med Jimmy Wikström under parollen Bjurre, vad är grejen? Har du
ja,
sett
det, det har vi sett.
Ja, idag har jag varit ute och filmat nu på förmiddagen här. Jag kör Vespa.
Jaha, Bjurre på Vespa. Alltså det är... Varför sitter jag här i Örby?
Alltså succé tycker jag det är att vara i Milano. Det var så länge sedan jag var ute i Europa. När jag är ledig på sommaren och kommer hit, då är jag ju i Sverige. Liksom.
Ja.
Och det blir oförskämt mot mamma att åka bort, känns det som, när jag kommer hem. Ja. Men jag är helt tagen av Europa. Jag vill bara säga det.
Ja, det kanske blir någon Milano-resa för mig här i sommar också. Då. Oh. Inte annat.
Ja, du kommer ner sen när jag sitter här och bloggar, pratar italienska och bloggar på San Siro.
Ja, exakt. Ja, jag kan se framför mig det. Alltså.
Men... Ja.
Ja, signore Ekeliv. Ja, helt rätt också av det här värmepumpsbolaget också och scoutat. Är det något vi ska sponsra här för Aftonbladet under OS, då är det skidskytte och Bjurmans blogg.
Ja.
Det förstod de. Ja.
Ja, men det har ju då också varit mycket idrott och hockey. Det är hockey jag fokuserar på. Det är därför jag är här.
Mm.
Och vi är ju i princip igenom gruppspelet i den här olympiska turneringen nu.
Ja.
Och vi har varit ute i Santa Gia Hockey Arena som ligger en bra bit utanför där vi bor. Vi bor, det nämnde jag, vi bor på varsitt hotell, jag och de här kollegorna.
Ja.
Men det ligger väldigt nära varandra i en stadsdel som känns som Kungsholmen ungefär.
Okej.
Okay. Det är väldigt nära. Jag gick idag ner till Domen. Det tog en kvart härifrån att promenera i solen.
Oj.
Men när man kommer tillbaka hit så är det inga turister. Det är liksom Milano på riktigt. Okay. Det är underbart. Men att ta sig ut i hockeyarenan är lite stökigt. Det är ju väldigt myllrande och en helt galen trafik och så här.
Mm.
Så jag tar nu mer tunnelbana i 6 stationer. Och där får man byta till en shuttle som sen går till hockeyarenan.
Mm.
Så det tar liksom en halvtimme att komma dit och ännu längre att komma tillbaka. För de här shuttlebussarna på italienskt vis inte helt pålitliga.
Nej, okej. Okay.
Ja. Så det blir väldigt långa dagar. Man kommer dit på morgonen och åker därifrån. Är man kvar på sena matchen kommer man ju hem vid 2. Liksom.
Ja, exakt. Minns jag efter en, och så har det varit flera dagar. Men när du skrev till oss på redaktionen att nu har jag varit här i 14 timmar, nu vill jag hem.
Ja. Men det har ju som alltid på de här turneringarna. Så det är ju liksom julafton för en hockeynörd.
Verkligen. Men för svensk del så har det kanske inte riktigt varit... Klang och ljud hittills.
Mm. Nej, det har varit lite turbulent och svajigt. Och känslan runt alltihop är tråkigt nog, är lite negativt. Och liksom här taggar utåt från alla håll och kanter, både från lag, media och allmänhet. Liksom. Det, ja. Och det blir så tråkigt. Det är mycket roligare om det går bra.
Ja.
Faktiskt. För det blir, man blir så här, ska jag gå ut och stöka igen och få de här mejlen och kommentarerna.
Ja.
Sura spelare och sura journalister och sura ledare.
Ja, det påverkar ju alltihopa liksom.
Ja, men de har ju spelat 3 matcher då. Och de börjar mot Italien.
Mm.
Ett Italien som, de är ju inte det minsta bra. Liksom. De är ju klart sämst i hela turneringen.
17:e rankade i världen och enbart med på grund av att de är världsnation.
Ja, men i deras 2 matcher visade det sig då att de ändå är svåra att spela mot. Och det är de för att de spelar inte hockey på samma sätt som riktiga lag. Liksom. Så det blir konstigt och förbryllande för lag som vill spela vanlig hockey. Liksom.
De är så dåliga på något sätt så att man vet inte hur man ska förhålla sig till dem.
Men Finland visar att det går att köra över dem bara... Man tar i lite. Slog ju dem med 11-0 igår kväll.
Exakt, jag tänkte ändå att Jukka Jalonen skulle gjuta mod i sina italienska grabbar där och få dem prestera mot hans hemland då. Men det blev lite tvärtom. Jag tror att det var lite väl tufft för de här italienska spelarna att spela 3 matcher på 4 dagar mot absolut toppmotstånd.
Mm. Men Sverige vann ju ändå den där premiären, fast efter vissa moment. Nilthagen tog ledningen efter en dundertabbe av Filip Gustafsson i kassen.
Ja.
Och ja, de gjorde till mål sen, men de vann utan att övertyga Sverige. Men man kände liksom, det är något som inte riktigt stämmer här från start.
Nej.
Laget var konstigt formerat, tyckte många. Ja, också.
Ja.
Och Filip var osäker, och det är så konstigt, för han har ju, är det något han är känd för i Minnesota, så är det ju jämt talas om hans lugn och hur han sprider lugn i hela laget. Mm. De 2 matcher han stod här nu kändes det tvärtom, som att han var osäker och spred osäkerhet omkring sig.
Precis, vilket smittade av sig lite på utespelarna. Ovanliga backmisstag fick vi se lite här och där också. Ja. På något sätt var det en osäkerhet överlag, liksom, på grund, kanske på grund av Filip då.
Ja, men han var inte ensam om, det var fler som kände som de inte liksom kom rätt, och det var ingen, kedjorna kändes med något undantag väldigt, de satt inte ihop.
Nej, alltså, och speciellt nu med lite facit på hand efter Slovakien-matchen också, som var betydligt bättre, vi kommer in på den. Men alltså, å ena sidan så kan jag förstå Sam Hallam, om jag ska vara liksom tolkare från hans sida då, att det känns som att han har baserat mycket på fjolårets landslagssäsong.
Där
man, om man slår ihop både Four Nations och VM då, där Filip Forsberg framförallt då var den som hade problem. Han var inte speciellt bra i Four Nations, gjorde 0 poäng där, hittade inte kemi med någon riktigt i den turneringen. Sen kom han till VM, ja, det tar 7 matcher innan han gör sitt enda mål under landslagssäsongen, gör alltså 1 mål på 12 matcher i fjol. Men han är den bästa målskytten den här NHL-säsongen.
Alltså jag köper inte det där resonemanget. Jag tycker det är, man lägger för stor vikt vid det, vad som har hänt i tidigare turneringar.
1 år sedan liksom.
De har ju pratat om att dagsform ska avgöra, och så var det inte här i början. De spelade spelare som var kalla istället. Liksom. För Jesper Bratt har varit bra i tidigare landslagsturneringar, men är ju kall nu.
Ja, det tycker jag var tydligt, för det där är ju en ständig debatt hur man ska resonera, om man ska premiera dagsform eller om man ska gå på tidigare kemi och sånt där. Apropå kedjorna så tycker jag lite tydligt så här att Zibanejad Rakell, de ska inleda varje turnering ihop här under Sam Hallam, för att det var den gamla Stockholmskedjan från senaste VM-guldet för 8 år sedan, 2018, när Rakell och Zibanejad var så bra ihop. De fick inleda Four Nations, gick inte kanonbra. De fick inleda även den här turneringen ihop, de är redan splittrade. Och så här, Elias Lindholm som andra centers trots skadeproblem inför turneringen har varit väldigt kall. Jesper Bratt i den där andra kedjan också, väldigt kall den här säsongen. Så att, nej, precis, det där med att dagsform skulle avgöra, det har vi inte sett prov på. Däremot har vi sett att formstarka spelare har varit bra även i den här VM-turneringen.
Ja, det är ju hoppet de har, det är så här Jordan Binnington-faktorn de alla hoppas på.
Ja precis.
För honom är det ju verkligen tvärtom, han har varit riktigt kass i St. Louis den här säsongen, men det händer ju något så fort han får på sig Kanada-tröjan.
Ja, otroligt bra den där första matchen mot Tjeckien. Och snacka om att sprida lugn.
Ja.
Så det finns ju undantag, vi kommer in på andra nationer med sen också, med till exempel Jack Hughes som har varit ungefär lika formsvag som Jesper Bratt här de senaste månaderna. Väldigt bra här tycker jag i USA i deras första matcher, så det finns ju undantag. Men generellt sett måste jag säga, om man tar i Sveriges fall formstarka spelare, till exempel Adrian Kempe som gjorde poäng i 8 raka matcher inför OS. Ja, inte i sista matchen innan OS, men 8 dessförinnan. Han tycker det varit jättebra. Joel Eriksson Ek i samma kedja som gjorde poäng i sina 6 sista matcher innan OS. Jättebra. Filip Forsberg.
Lucas Raymond igår, jättebra.
Ja precis.
Och fram tills misstaget i slutet.
Och faktum är att, ja precis, faktum är att Filip Forsberg som sagt leder svenska skytteligan NHL den här säsongen. När han väl fick chansen mot Slovaken på allvar, då var faktiskt
den som
registrerades för flest målchanser, 10 målchanser. Lucas Raymond 2 på 7, men det var så Filip Forsberg som statistiskt sett skapade mest.
Ja, vi vrider tillbaka bandet dock. Den där Italien-matchen gick det ju inte, alltså det kändes som den här skulle inte utläsa så mycket av, för de är så konstigt lag. Men sen var det ju Finland då, och det var ju mer bekymmersamt, för då samma lag fick chansen igen, och då det kändes som en av de här matcherna de gör en viktig match. I varje turnering kommer det liksom en halv platt match. Det är ingenting riktigt fungerande.
Lite som mot Finland i Four Nations förra året, fast ännu sämre.
Ja, den påminner faktiskt en hel del om den matchen.
Ja.
Sen begick ju Sam Hallam själv ett förödande misstag på slutet. De ligger under med 3-1 och tar ut målvakten. Fast det innebär ju då att Finland kan sätta ett fjärde mål i tom kasse Vilket ju bidrar till att vi inte tar gruppsegern.
Nej, precis.
Det är ju så konstigt att jag tycker det här upplägget är helt knäppt.
Ja, det är ju väldigt stökigt. Nu har man ju förstått det till slut, men...
Ja, men det är så komplicerat, så det kan inte vara meningen att man måste vara utbildad i... Ha en djurkand i... eller examen i matematik, avancerad matematik. För att förstå vem som går vidare.
Olika sidningssystem utifrån det scenariet eller det scenariet eller det scenariet liksom. Ja, men det verkar som att den svenska ledningen inte riktigt hade koll på det här när de tog beslutet. Nej. För det är klart att det hade varit lättare att bara, inom citationstecken, vinna mot Slovakien med 2 mål än att försöka ta ikapp 2 mål på 2 minuter mot Finland.
Mm. Det var några få som var bra då. Rasmus Dahlin har ju varit bra hela tiden. Han har verkligen levt upp till förväntningarna. Verkligen. Jag tycker han har varit en av turneringens absolut bästa backar.
Ja.
Fast det var liksom strula för laget en del.
Om man ser den här pondusen som du pratade om honom som tuppen.
Ja.
Att han är det på Buffalos blå linje. Och det tycker jag han bara tagit vidare här till Tre Kronor. Alltså jag tycker att han visar att han är den ledande backen även utstrålningsmässigt.
Ja, ja absolut. Och liksom så säker defensivt, gör allting rätt. Men och sen är ju liksom ett hot offensivt. För han vågar ju ta sådana initiativ och gå ibland till attack som riktigt imponerande.
Och så temperamentsfull, visar känslor och liksom...
Ja.
Man gillar honom skarpt.
Ja. Men det var ju ett misslyckande mot Finland. Och då äntligen, får man ju säga då, så tog landslagsledningen beslutet att vi kanske måste titta på laguppställningen. Och gjorde om den och gjorde bra saker.
Ja.
Till den viktiga Slovakien-matchen. Bland annat bytte man då Filip. Och jag tror han kan ha spelat färdigt. Markström var ju mycket bättre. Det var ett olyckligt mål på slutet som han tappade in i princip. Men ja, då var det ju powerplay och baken låg på som vansinnig.
Ja, precis. Nej, det var ju snöpligt verkligen att den gled in på det viset den gjorde. Men annars så spelade han nog ändå till sig första spaden. Alltså, han var så pass bra generellt sett i den matchen.
Ja, och dessutom var som du sa då, de gjorde några nya kedjor. Kempe-kedjan där var bra redan tidigare i turneringen, men var bra igen. Men sen var man imponerad av den där kedjan med Filip, Raymond och Elias då som center. Elias Pettersson gör plötsligt 2 mål. Det var ju, det hände med något med honom ihop med Filip.
Ja, exakt. Nu ska inte jag vara Sam Hallam och blicka tillbaka, men jag kommer ihåg att i Four Nations förra året, då var det ju de två som fick inleda ihop, Filip och Elias Pettersson i en kedja, och båda hade problem liksom. Men ett år senare, ja, man ska ju kanske inte titta för mycket på vad som hände för ett år sedan då, men nu var de jättebra ihop istället.
Nej, jag tycker du har varit lite så också. Du,
ja, ja, absolut.
Inför turneringen har du pratat om vad som har hänt i tidigare turneringar och sånt där. Det,
ja,
det ska inte betyda någonting.
Jag har också övervärderat det.
Ja, skönt att jag fick in den.
Ja, men den förtjänar jag.
Och Lukas då, Raymond, var ju också i tredje perioden var han ju enastående. Han slog en fantastisk passning till Elias och han gjorde det här solonumret när han gör mål. Liksom.
Ja.
Men sen förstörs ju hans dag. Av den här utvisningen i slutet som gör att Slovakien får powerplay och sätter 5-3. De får ju fortfarande stryk, men det är de som vinner ändå på något jävla underligt vis.
Ja, Juraj Slavkovski som säger att det är den bästa förlusten i hans liv.
Ja, och det där var ju... Ja, nu är det ju somliga då som tycker att det där var inte mycket till slag på Tatars benskydd.
Nej.
Men han ger domaren chansen att ta den utvisningen som en eftersläng för att han blir irriterad. Ja. Och det tycker jag är orutinerat av en. Det får man bita ihop i det läget.
Ja, extremt onödigt såklart. Och samtidigt så här, som du skrev i bloggen efteråt lite grann och som jag upplevde själv utifrån att ha sett tv-intervjuerna sen. Nu tog ju visserligen Sverige ut målaktigen på slutet och visste verkligen om förutsättningarna. Men det känns inte som att alla spelare riktigt visste om det. Dels att de tog ut målaktigen mot Finland och dels... verkar som att Lucas Raymond själv nästan inte förstod allvaret i den här utvisningen.
Nej.
Vilka konsekvenser den kunde få liksom.
Ja, och den får ju då konsekvensen att de missar gruppsegern. Hade gått raka vägen, hade de hållit den här ledningen hade de blivit etta och gått raka vägen till kvarten. Sluppit 1/8. Men nu får de 1/8. Medan vi spelar in det här är ju inte riktigt klart vilka de får möta. Men det blir med all sannolikhet Danmark. Eller Lettland.
Precis, de möts här om några timmar efter att vi har spelat in och förloraren där blir väl Sveriges motstånd.
Ja, men sen då när vi går till kvart så tyder allt på att det blir USA eller i värsta fall Kanada.
Ja, precis. Ja, det är ju pest eller kolera nästan för svensk del känns det som. Det är ju så det fungerar att Det är sidning hela tiden som vi har pratat om hit och dit, men när man väl kommer till kvartsfinal så är det redan en, liksom, ett träd uppbyggt. Och då kommer vinnaren av den här sjunde sidan mot tionde sidan motståndaren i åttondelsfinalen, som i, det blir i Sveriges fall, möta tvåan sidat från gruppspelet tidigare, vilket förmodligen blir USA eller då Kanada. Så att,
Man har försatt sig i en väldigt svår situation och får en exceptionellt svår väg framåt.
Ja.
Men ja, de har ju sagt att de ska vinna guld, och då måste man ju slå alla.
Ja, ja.
Och Hallam påminde efter matchen igår om att Kanada tog den här vägen 2010. De var tvungna att spela åttondel då, och så vann de gulden då.
Precis, exakt. De fick Tyskland och åttondel, vann med 8-2. Sen fick de då en på pappret extremt tuff kvartsfinal mot vad de hade räknat med. Ryssland, med Ovechkin och inget redan i kvarten, vann med 7-3. Det är en av de bästa landskamper någonsin av något lag har gjort, tror jag. Kanada var så otroligt dominant mot Ryssland i den matchen.
Och det var då de kom ut som utsläppta gorillor, ja, enligt Brice Galo.
Ja, just det.
Och, men då får vi Sverige komma ut som gorillor också då. Det är bara att köra.
Ja, ska man se det positivt så var ju Slovakien-matchen ett stort kliv framåt. De fick ihop kedjorna, de fick ihop detaljer i spelet överlag. De känns som att de har blivit ödmjuka inför den här turneringen nu också.
Ja.
Och att de kan ta ytterligare ett steg i vilka de nu möter, Danmark eller Lettland. Och så kanske kommer det lite underskattade förstås mot USA då.
De spelarna har ju inte samma respekt för USA och Kanada som vi har, som du och jag och alla andra fans, eftersom de spelar ju jämt mot och med dem.
Ja, så är det.
Så de är inte liksom skraja för dem.
Nej.
Alla i laget har varit med någon gång och slag i Edmonton och Colorado och alla de andra lagen.
Ja.
Så de vet ju att de kan. Problemet tycker jag är vad som redan har visats i den här turneringen, och vilket var väl misstänkt på förhand också, att medan hockeyvärlden i stort håller på att bli jämnare, skillnaderna krymper liksom mellan det som var blåbärslag och så förut.
Ja.
Och de europeiska topplagen. Men samtidigt är det i absoluta toppen, känns det som det är motsatt utveckling, att de två nordamerikanska nationerna har, där har klyftan vuxit. De är på en annan nivå än alla andra.
Ja, verkligen. Alltså, det här är Dream Team som var på Sportbladet, man kan spela managerspelet.
Ja.
Som många har gått med här under den här turneringen. Där var min taktik lite grann att inte ta kanadensiska spelare från start. För jag kollade på schemat och tänkte, Tjeckien, Schweiz, ganska tuff start. Jag tar till exempel, jag tog några tyskar som jag trodde skulle kunna vinna mot Danmark och Lettland istället. Mm. Så resonerade jag. Och tänkte att jag skulle avvakta med kanadensare. Men de matcherna mot Schweiz och Tjeckien, på pappret tuff motstånd ändå, tänker man, även för Kanada. De såg ju ut som Frankrike och Italien i de matcherna nästan. Alltså, så överräknad var Kanada.
Jag tycker att Schweiz gjorde en kanonmatch mot Kanada och var ändå chanslösa. Det säger, det säger något. Liksom.
Ja.
Och det där är ju oroande. Det kan ju bli så, alltså fortsätta utvecklingen så här, då blir det ju som i damhockeyn, att ingen kan komma åt de två bästa.
Nej, att det är en gång var 15:e år som de besegras. Liksom.
Så det där måste vi ha någon brainstorming i resten av hockeyvärlden.
Ja, hur vi ska stoppa den här utvecklingen.
Mm. Grejen är ju den här att framöver nu så kommer det att bli varannat år. Det är det ju turnering med bäst om bäst på NHLs villkor med NHL-spelare. Mm. VM kommer ju att bli ännu mer parentes. Och ingen kommer att vilja vara med där heller, de orkar inte.
Nej, precis. Och exakt, devalveras verkligen värdemässigt också. Under,
Och jag pratade med någon, jag tror det var Garpen eller vem det var. Det kanske är dags för liksom åtminstone testa det amerikanska upplägget med en general manager som sen kallar in coacher till olika coacher till olika turneringar.
Ja.
Hitta sin egen John Cooper. Ta tårtan till Sverige.
Det var ju lite intressant det här som ryktas från finska laget. Det var ju väldigt negativt i Finland från start i och med att de torskade mot Slovakien, och inför Sverige-matchen så kom det uppgifter i finsk media om att spelarna försökt utföra någon slags kupp internt inför OS, eller i alla fall i somras då, efter Tung Four Nations för deras del och tredje raka kvartsfinal uttåget i VM faktiskt. Och Finland, trots att det har varit mycket positivt i Finland de senaste åren, tänker man, så just de senaste åren har det gått ganska tungt. Och när kritiken mot Pennanen att han håller inte på bäst om bäst nivå.
Nej.
Och att man har försökt övertala Paul Maurice med att komma in istället.
Ja, ja. Mm. Det är intressant. Och det var ju killarna på Sanomat som avslöjade nyheten.
Ja, just det. Du känner ju dem mycket väl.
Ja, de var väldigt paffa efter Sverige-matchen och frågade varför Sverige var så dåliga. De tyckte det var mer Sverige som var dåliga än Finland som var bra då.
Ja. Nej, men det är ju lite speciellt, alltså, för det är ju verkligen NHL. Det är 25 svenska NHL-spelare som kommer till den här turneringen. De värmer upp på NHL-vis, var det lite rubriker kring, att de bara kör 15 minuter istället för 20. Liksom. Allt är liksom NHL-anpassat. Att Sam Hallam och hans stab som kommer från SHL-perspektivet då, det kanske hade varit bättre att komma från NHL-perspektivet när spelarna har det perspektivet.
Ja, ska man vara helt ärlig om det så är det ju så att spelarna då när de kommer in, jag tror att de tycker om Sam Hallam och Stefan Klockare och de här, men de har kanske inte, inför alltihop är de kanske inte lika imponerade eller har samma respekt som de har för NHL-coacher.
Nej.
De kommer ju till något helt annat och jag tror kanske att om de kom till en tårtan då skulle det vara bra.
Ja, jag vet inte om det är just tårtan jag vill ha, men jag förstår hur du menar.
En John Cooper i Sveriges bås, det skulle inte vara dumt.
Nej, det skulle inte vara dumt. Sen är det klart att det är en kostnadsfråga för förbundet också.
Sen, ja, nu i, redan mot Finland händer det ju då att de börjar matcha, rotera in det här 13:e forwarden och 7:e backen som då var Filip och Oliver. Mm. Men i första matchen fick ju de sitta hela tiden. Ja. Och det var väldigt många så här, nordamerikanska journalister som what is this? Ja. Varför ska de sitta där och bli förnedrade för?
Ja.
Medan Cooper och Sullivan, de får ju också använda då 13 och 7.
Mm.
Men roterade sömlöst så att ingen satt och blev vara kall. Liksom.
Nej, precis. Till exempel 7:e backen i USA, Noah Hennefin har ju redan gjort ett par poäng. Liksom.
Ja. Det gäller ju att förstå att i de här turneringarna så kommer det vara, vad man än tycker om det, så kommer det vara på NHLs villkor och då får man försöka anpassa sig till det, kanske.
Ja, men som vi sa lite där kring Slovakien-matchen också, så tycker jag ändå att Sam Hallam, istället för att vara envis och...
Säger man Hallam eller Hallam?
Jag säger ju alltid fel i alla fall.
Var Hallam det? Säger jag, men nu har jag kommit in i det här Hallam.
Okej, okay, jag kommer inte ihåg vad jag säger. Hallam.
Hallam. Har du, för jag kom på en sån, har du tryckt in inspelningsknappen?
Ja, den är på i alla fall. Nu kan han andas ut. Nej, men jag tyckte det var bra att han inte liksom skulle vara principfast och envis i Slovakien-matchen och hålla fast vid någonting, utan rucka i kedjorna och så matchcoachningen också mot Slovakien med, ja, men offensivt byte, köra Rasmus Dahlin och Erik Karlsson ihop till exempel. Raymond ihop med Elias Pettersson när han var het där, Filip Forsberg. Nylander fick göra byten med Elias och Filip också. Det var matchcoachning, det var inte att hålla fast vid någon grundtanke, utan faktiskt anpassa sig kring vilka som är heta.
Ja, men det var ju bra mot Slovakien. Det kändes som bättre matchat, bättre formerat och flera spelare kom igång.
Ja, alltså visst hopp känner man ändå, men ja, samtidigt så vet man ju att vägen framåt blev otroligt mycket tuffare utifrån resultatet. Ja.
Men åttondelen, det får vi inte förlora. Då kan vi prata om fiasko.
Ja, då är det ju fiasko. Då är det inte ens säkert att Sam Hallam får stanna kvar över VM. Alltså.
Nej, vi kan inte åka ut mot Danmark eller Lettland.
Nej, det går inte med det här laget. Nej.
Men du, om vi tittar på de övriga lagen, och nu vi har pratat en del om Finland och det tycker jag vi kan fortsätta med. Det var ingen bra första match mot Slovakien. Det tycker jag i och för sig Slovakien var väldigt bra. De gjorde det svårt för Finland, otroligt aggressiva.
Mm.
Men sen har Finland varit, tycker jag, desto bättre. Och det är roligt att se vissa killar som jag tycker jag kliver fram. Jag tycker till exempel Kapo Kakko har varit riktigt, riktigt bra.
Ja.
Det känns som att han har fått ett lyft på något vis och är den han ska vara, som man trodde att han skulle bli.
Ja, det kan jag bara skriva under på. Alltså i första matchen var ju kritiken lite grann, kritiken var så massiv mot Pennanen.
Ja, för han spelade ju, det var ju så konstigt, han spelade ju de sina bästa så lite.
Ja, alltså det var 15 minuter på Mikko Rantanen till exempel i den matchen, trots att de desperat behöver mål. Men det känns som att han har anpassat lite grann också och gått, Rantanen har fått mer speltid, han har märker att Kakko är het och så vidare.
Ja, och sen har Jussi Saros varit bra också, har varit bra.
Precis, för att stå alla tre matcher fick jag även stå mot Italien. Liksom.
Ja.
Där valde de verkligen gått på Saros, och det förstår jag nu efter den där Sverige-matchen.
Ja. Du, ursäkta om jag öppnar fönstret. Det är väldigt hett.
Ja,
vänta. Nu får jag in lite luft.
Ja.
Milano brusar utanför fönstret.
Ja, det vill man ju höra också.
Ja. När vi är klara här ska jag gå och äta lunch med Abis.
Ja, du får knappt säga mer nu för att... Nej. Ja.
Usch
säger jag.
Ja, men Finland, de går ju då direkt i kvarten. Nej, det gjorde de som bästa andra.
Ja, de blir ju bästa tvåa med all
sannolikhet. Efter sin urladdning mot Italien. Det är svårt att se någon som ska komma kapp dem i målskillnad.
Nej, precis. Alltså, jag kan säga en sak till där om pennan än. Nu känns det som det har vänt lite grann med tanke på resultaten. Men inför turneringen, då fick jag ett mejl av vår gamla vän Jarko.
Ja.
Klassiska podd-Jarko.
Men får inte det mellanåt?
Ja, nej, precis. Även han var ju extremt kritisk till pennan. Han skrev så här att nej, jag har inte så stora förhoppningar inför den här OS-turneringen. För att ett större avbräck än att Alexander Barkov saknas, det är att den här pennan är stor i båset. Han hade hellre velat ha en sopkvast i båset än pennan. Så hård var han.
Ja, det är hårda bud.
Ja. Ja.
Men de har ju gjort vad de skulle i de två sista matcherna. Liksom.
Ja.
Florida-killarna är bra. Jag gillar ju, som många har identifierat, Nico Mikkola som en attraktion.
Bäst plus minus i hela OS hittills. Det späs ju på lite om den här Italien-matchen. Men ja, han har ju varit väldigt bra han var ju väldigt bra mot Sverige också. Framförallt. Alltså, men sen vill jag också säga att det är, alltså, hur mentalt det är med hockey. Alltså, och hur det påverkar matchbilder. Alltså, Finland måste vinna mot Sverige efter den här floppen mot Slovakien där de inte var riktigt påslagna. Gör en kanonmatch mot ett Sverige som inte riktigt är påslagna och kanske inte känner samma kniv mot strupen känsla som Finland har. Sen i den här Sverige-Slovakien-matchen, Slovakien gör en till bra match mot Sverige i två perioder. Sen vet de att ja, om vi bara inte släpper in två mål nu i tredje perioden, då har vi gruppsegen enligt en ask. Men de går ju ner sig ordentligt. Sverige spelar upp sig och gör en kanon tredje period. Men jag tycker också man måste nämna Slovakien blir väldigt, väldigt passiva. Alltså hur mycket det mentala styr.
De är ju inget storlag egentligen. Nej. Men de har några, eller framförallt en toppspelare som varje gång han kommer in på isen, då blir de farliga. Och det är ju då Juraj Slavkovski. Han har ju varit, jag skulle säga, det största utropstecknet hittills i hela OS-turneringen. Vilket ruskigt skott han har.
Ja, det är ett fruktansvärt skott. Alltså, när vi spelar in det här så delar han poängligaledningen med en viss Conor McDavid. Det är på den nivån för Slavkovski. Och ja, vi har ju pratat om han lite under vintern här, att han har tagit ytterligare ett kliv den här säsongen i Montreal.
Ja, det är ju så väldigt bra för Montreal. För vi har pratat om så många där har kommit igång, men de har fortfarande sparkapital i Slavkovski som han inte har kommit igång. Men nu har han verkligen det.
Ja, alltså han har redan slagit personligt målrekord i NHL den här säsongen. Och då är det en vår kvar, liksom efter OS här. Och vi har pratat om att Marty Saint-Louis har petat ner honom positivt, får man säga. Från första kedjan med Suzuki och Caulfield. För att Slavkovski, det...
Han får bära en kedja själv
istället så att vi blir bredare som lag.
Oh.
Och den där andra kedjan med Kapanen och Demidov, de gör så bra fina rookie-säsonger, har ju mycket att göra med att de spelar med Slavkovski som är kung.
Ja, kung av OS so far också.
Ja, och bär det slovakiska landslaget.
Och det är ju bland annat därför också, i powerplay är de absolut ett hot mot alla för att han är på isen med det skottet.
Ja, både direktskottet som vi såg Markström inte hinna med på, men också, som jag har sett, det snärtiga handledsskottet också. Från långt håll, rätt upp i krysset, oskymd, så hinner inte målvakten med ändå.
Ja, ja det skottet var ingen vidare vinkel han hade på Markström, men det var ändå nästan otagbart för Markan.
Ja,
det bara small ju till.
Pling! Ja,
klong!
Klong, kanske du sa. Efter liksom 0,2 sekunder efter att han avlossade.
Ja. Ja, vi får se hur långt de kan ta sig då. Ja. Vad tror du?
De kan, har ju, alltså, nu ska jag inte gå in på sidningen hit och dit, för det har jag inte helt i huvudet. Jag har inte den examen i matematik, men deras väg som gruppvinnare blir ju rätt fördelaktigt att kunna ta sig till åtminstone en semifinal. Liksom.
Mm.
Så att Slovakien kan bli medalj till och med, i alla fall spel om medalj.
Ja. Jaha, vad säger vi om Kanada då? De har spelat två matcher när vi spelar in det här.
Ja.
Och som sagt, de har ju liksom inte behövt ta i för fullt, känns det som, och ändå var det överlägsna. Och man ser ju på några av dem att, alltså som McKinnon till exempel, man har ju sagt det också, jag är inte här för att se någonting eller ha något kul. Jag är här för att vinna guld, jag är här på business, semester har jag på sommaren.
Ja, precis, och det var ju mycket snack precis inför OS-turneringen om att de ska minsann inte bo i OS-byn utan på hotell istället. Det är fokus på seger här, inga distraktioner överhuvudtaget.
Nej, de bodde två nätter på OS-byn och sa, ja, det var trevligt. Sen flyttade de in på lyxhotell. Jag har det som vanligt.
Ja. Nej, men de har ju sett ännu bättre ut än de extremt högt ställda förväntningarna jag hade på dem i alla fall.
Ja.
Allting från målvaktsspelet till backarna, en sån som Thomas Harley som var ifrågasatt inför turneringen, har gjort det jättebra.
Mitch Marner,
den kedjan med Crosby och Mark Stone.
Passningen, lobbpassningen mot tjeckerna när han lobbade över en backben och ett målvaktsben till Stone som bara har smällat.
Landar perfekt. Ja.
Ja, det var ju makalöst.
Ja. Nej, alltså, det är ju häftigt att se, vilket man bara får göra en sån här bäst om bäst turnering som är så underbart med det, att, man, att det blir tv-spel. Det blir liksom Celebrini, McDavid och McKinnon nu i en kedja.
Ja,
och
ja.
Det är en sån nivå så att jag har inte sett något liknande.
Och deras powerplay är ju liksom, att ta utvisningar mot Kanada, det är verkligen som att hälla cyanid i sportdrycken.
Ja. Ja, det har du rätt.
Det blir mål direkt.
Ja. Ja, nej, så Kanada, ja, de känns väldigt, väldigt, väldigt svårslagna även för USA.
Det är till och med så här att det känns poänglöst att se dem i de här gruppspelsmatcherna. Man väntar på att det ska bli allvar när det är liksom, när man kan bli utslagen. Det är ja. Då det ska bli väldigt spännande att se dem.
Ja.
När de verkligen vrider upp temperaturen. Och det är lika med USA. USA har ju också varit imponerande emellanåt.
Ja, alltså jag tyckte första matchen för USA var ruskigt imponerande. Sen mot Danmark här då, som
eventuellt... Ja, då hade de ju problem.
Då hade de problem. Swayman släpper in ett mål från lite Tommy Salo-aktigt nästan från mittzonen. Det är 2-2 en stund in i matchen.
Ja. Men det var som att det var underskattning helt enkelt.
De var faktiskt inte riktigt påslagna då.
Nej.
Slarvade en hel del, släppte till 3-1 och såna här grejer.
Det borde de ha lärt sig av Kanada i VM. Att ja. Underskatta inte Danmark. Och inte synnerhet en sån match när Danmark, det är vissa spänningar mellan USA och Danmark.
Exakt. Politiska läget.
Ja,
Grönlandsflagget på läktaren.
Ja. Men de redde ut det till slut och Brady Tkachuk tog väl tag i det.
Ja, han har fått mycket cred efter den matchen. Han gjorde det inledande målet för dem också. Och hans karaktär liksom, han smittade av sig på hela laget. Liksom, fick dem att skärpa till sig och sen vinna ganska komfortabelt till slut.
Mm.
Och som sagt, där tycker jag att en formsvag spelare som har imponerat är ju till exempel Jack Hughes. Men en annan som inte kommer in i den här turneringen med form, som jag tycker har problem, kanske störst problem av alla superstjärnor i turneringen, det är väl Auston Matthews i så fall, som jag tycker relativt anonym.
Ja, nu har de idag då, det är Tyskland om någon timme här.
Ja.
Har vi kan titta på Schweiz, tänker man ju mest på stackars Fiala nu då. Han är ju Fiala bra.
Fiala är tråkigt alltså.
Otroligt tråkigt att han blir, alltså, skadade sig så allvarligt mot Kanada efter en tackling av Tom Wilson, som dock inte var ful. Alltså.
Det kändes mer som en, vissa vill få det till en slow foot, men det var väl i ärlighetens namn mer en kollision, olycklig kollision på något sätt.
Ja, men han skadade sig så illa, så säsongen är över. Han har opererats här i Italien.
Ja.
Och säsongen är över. Det blir ingen med LA Kings, så det är tragedi för honom och för Schweiz, men även för LA Kings då, som du påpekade igår. De har precis genomfört bytesaffärer med Rangers och fått in Panarin och fått mer edge då. Men nu, i och med att Fiala går sönder, så då är det samma, i princip samma slagkraft som det har varit hela tiden.
Ja, exakt. Alltså,
med ett oprövat kort.
Ja, precis. Och visst, Panarin tycker jag tillför en dimension på så vis att det är en playmaker de har saknat. De har Kempe, de har Fiala, de har Byfield, liksom duktiga målskyttar, men de har inte riktigt haft någon som spelar fram dem med tanke på ansekopet där det inte riktigt är samma ansekopet där längre och skadeproblem och så vidare. Panarin ska ju tillföra den dimensionen. Det kan han fortfarande göra, men de blev ju av med en av sina bästa målskyttar i Fiala liksom.
Ja, oh, Fiala, taskigt.
Ja, verkligen alltså. Nej, så att tungt för Schweiz som vi har haft som en dark horse i den här turneringen. Vi såg att de räcker ju inte till mot ett lag som Kanada oavsett. Men även för att kanske stöka sig förbi en kvartsfinal eller så, skrälla lite, så då hade de nog behövt Fiala, känner
jag. Ja, det tror jag också. De är ju väldigt beroende av sina absolut bästa spelare, för bredden är ju inte riktigt på samma nivå som oss andra.
Nej, det är ju trots allt inte. Det
ser vi hos Tyskland också. De har ju några superstars där i Dreisaitl och Stützle. Ja. Men, och Seider. Men... Ja, det var Lettland de fick stryk mot, va?
Ja.
Det var ett hårt slag för Tyskland.
Ja, faktum är att Dreisaitl har spelat i snitt 4 minuter mer per match på de 2 inledande matcherna än någon annan forward i turneringen.
Ja.
Nästan 26 minuter per match har han nästan haft.
Det är mer än vad många backar spelar.
Ja, exakt. Alltså han är 4 i hela OS, tror jag, i speltid. Och han är forward.
Ja.
Och Seider är den som har mest speltid, kan jag lägga till också. Av alla.
Ja, men vad ska de göra? Det är, vad de, det är ju hoppet de har.
Ja. Ja, det är lite kul att se den där istidsligan. Alltså till exempel en annan som ligger väldigt högt upp som är tvåa i istid per match av forwards, det är Frankrike. Alexandre Texier, deras enda NHL-spelare.
Men tänk om de, eller ja, om det blir Danmark då, mot Sverige i en åttonde, som har ingenting att förlora egentligen.
Nej,
uff.
Nej precis.
Vi jag vill inte... att det ska vara positivt och glatt nu. Och jag skulle, väldigt trevligt skulle det vara om jag satt i tredje perioden när vi hade femmålsledning eller något som man fick slappna av. Jag är inte van vid det här att hålla på ett lag när jag sitter på matcher.
Nej.
Och störs väldigt av det här orosklumpen i mellangärdet när jag ser Sverige.
Ja, det är väl risk att det fortsätter.
Ja, Tjeckien, ska vi säga något om dem?
Ja, alltså apropå det här med, det här tycker jag är lite intressant. Vi får se, det kanske, när vi, jag vet inte vad ställningen är just nu, men precis när vi satte igång inspelningen så ledde de mot Schweiz. Vi får se hur den matchen slutar. Det är viktigt för deras fortsatta
turné. Ska jag ta om för det nu? Schweiz leder med 2-1.
Okej, Schweiz har vänt. För Tjeckien, det var ju
mycket... Det är tredje perioden. Timo Meier har... Oj, oj, oj.
Ja. Annars var det mycket snack inför turneringen. Vissa varnade för Tjeckien. Deras taktik att i sin tur lämna en del NHL-spelare kvar i Nordamerika och satsa på en del europeiska spelare som är formstarka. Det var ju till exempel snack i Sverige om Oskar Lindberg. Tjeckien gick på den vägen och har tagit Schweiz poängkung, alltså Schweiziska ligans poängkung till exempel. David Tomasek från Färjestad och så vidare. Och att de, i och med att de europeiska ligorna stoppade tidigare så kunde de åka till Italien snabbare och spela ihop sig lite grann, ha fler träningar tillsammans, 12 europeiska spelare i tjeckiska laget. Men hittills har vi inte sett den effekten liksom, att de skulle vara mer samspelt än något annat lag eller dragit fördelar av det.
Nej. Ja du, Ekeliv.
Ja.
Det blir ju lite, det här avsnittet blir ju lite kortare än vad de brukar vara.
Ja. Ja, exakt. Vi är mitt i alltihopa här liksom.
Ja. Och vi är lite stressade. Ja. Vi har mycket att göra.
Ja.
Men vi hoppas väl kanske hinna med till avsnitt i veckan, i slutet av veckan som kommer. Innan semifinaler och finaler kanske.
Ja, precis. Om det inte blir av, då vet ni vad det beror på. Då har vi inte lyckats hitta någon lucka i bådas schema. Men vi hoppas kunna spela in ett till innan det verkligen drar ihop sig.
Ja. Och sen är det plötsligt ganska snabbt vardag igen i NHL.
Ja.
Då får vi gå igenom trade-racet.
Alltså precis, när väl NHL sätter igång kort efter OS. Jag menar, trade-freezen upphör ju 2 timmar efter OS-finalen.
Ja.
Och sen är det, ska de flyga tillbaka och så är det full NHL-omgång ganska snabbt.
Ja.
Så att, ja, då blir det plötsligt trade-fokus när det är 12 dagar till trade-delen.
Ja, vi får ju se. Det är risk att Sverige åker hem på onsdag. Om de förlorar 8-delen på tisdag, då är det bara morsning och goodbye.
Ja, vi får se. Vi får se vad vi pratar om i nästa podd. Det känns som det kan vara lite vad som helst alltså.
Ja.
Ja, det är... Men gruppspelsfasen är i alla fall slut för svensk del.
Vi tycker att oavsett vem de får möta i åttondelen så måste de vinna där. Sen har vi svårt att tro att de kan ta sig förbi USA eller Kanada, men vi hoppas.
Ja.
Igen, jag vill ha mer positivt här än det här negativa, nedbrytande.
Ja, ja. Ja, vi får se. Det blir ju en enorm skillnad om de faktiskt skulle vinna den där kvartsfinalen.
Ja.
Nu börjar jag backa tillbaka igen här så man inte ska titta på historiken och sådär. Vi pratade om Vancouver 2010, men till exempel senaste OS-guldet i just Italien, då var det ju ett gruppspel där de förlorade med 5-0 mot Ryssland. De torskade mot USA i gruppen där också, men det slutade med OS-guld, så man vet.
Ja, vi hoppas på det. Det är ju sant att de gånger det har sluta lyckligt så har det börjat dåligt. Så har det alltid varit för Tre Kronor.
Och nästan alltid vice versa om man kollar på Salt Lake City 2002. Ja. Seger mot Kanada i gruppen, vinner sin grupp och sen då Vitryssland i den där kvartsfinalen. Ja.
Ja, men du, ändå roligt att få det här lilla breaket och prata med dig, Jonte. Vi önskar ju att du var här.
Ja, alltså det var både kul och lite jobbigt att spela in det här avsnittet och höra hur fint och härligt ni har det och pasta och allt vad det är. Och så sitter man här i min lilla mikropodstudio hemma i Örby.
Ja. Ja. I Nice om 4 år, då är du med.
Då ska jag vara med, ja. Mm. Vi säger så för nu och tack för alla som har lyssnat på oss och på återhörande. Jag säger hej hej.
Ciao ciao!
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Louis-Arena och Esposito.
Esposito.
uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so much blood. Hallå, hallå, hallå. One, two,
times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, time,
speed, so much blood. Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.